Det här är P1, Sveriges Radio.
Det här är Meny. Och idag så ska vi, jag, Thomas Tengby och Nina Frognerborn, vi ska snöa in på frysen. Till exempel genom att använda frysen som tillagningsmetod. Det blir fryst tomat och fryst godis. Vad händer med råvaror när man fryser och när man tinar? Frysen som en tillagningsmetod. Alltså, vad är en tillagningsmetod? Det är ju att man på något sätt förändrar strukturen och smaken på en råvara, kan man väl säga.
Mm. Koka är en grej, men också så här fermentera. Ja. Syra skulle kunna vara en tillagningsmetod.
Ja, men det är det ju.
Även om man inte tillför värme.
Och bara att salta på någonting förändrar ju cellerna och strukturen och smaken.
Mm. Och det känns som man har hört talas om en där fryst. Att frysa som tillagningsmetod.
Här har jag tillagat ett äpple, ett päron och ett plommon.
Ja.
Genom att stoppa dem i frysen.
Fantastiskt. De har ju blivit lite så brunaktiga. Plommonet ser ju minst påverkat ut.
Ja, det ser faktiskt precis likadant ut. Men om du tar i det.
Ja, det är lite så här mjukt. Då.
Ja, det är liksom squishy inuti.
Ja, spännande.
Och så om du tar päronet. Som har blivit.
Vågar man det? Oj! Det är som att det är en vätska här inne nästan. Bara.
Ja, precis.
Päronsaft.
Och sen så har du äpplet. Då är det
lite hårdare.
Lite hårdare, ja.
Hur har du gjort när du frysit dem här?
Plommonet kom jag på igår, så det la jag bara in i frysen. Låg några timmar och så tog jag ut det. De andra är frysta 3 gånger typ 3-4 timmar. Och har tinat emellan.
Mm.
Så att det händer saker när man går på igen då. Och det här, det är en tillagningsmetod, för det händer ju uppenbarligen saker här.
Mm.
Och detta är en tillagningsmetod som är jättegammal ifrån Kina. Och där, då ska man, om man tar päronet här då,
okay.
Då brukar de göra så att man gör som ett litet hål, eller bit ett litet hål, och så suger man i först. Ska vi se om det går.
Suga gick ju verkligen.
Det är puré.
Ja, det är puré.
Mm.
Det är också en väldigt blöt puré, alltså så här, den är inte så fast, utan det är nästan en blandning mellan päronjuice och puré.
Det är som en sån här som småbarnen har och suger på.
Man behöver inte köpa klämmisar längre, utan man kan bara göra så här, stoppa ner ett sugrör och ge dem.
Det är en ganska söt smak.
Mm, god. Den känns ju...
Det smakar mer än om jag hade käkat päronet rakt upp och ner, det vet jag som har käkat det här päronet. Den frysta är mycket, mycket sötare.
Jag tycker det var jättegott.
Visst var det gott?
Ja.
Jag sa att den här tekniken att frysa in frukter, att den är kinesisk och det kommer ifrån norra Kina. Och det var ju långt innan det fanns frysar, utan det var ju naturlig frost då. Ska vi ta äpplet här då och se om vi kör samma teknik?
Den känns lite, inte lika kul.
Svårare att suga, det kan man nästan skära med.
Men min var lite brun också, är din det eller ska den vara det?
Den har ju förändrat struktur.
Inuti.
Färg också, precis.
Jag skulle säga att den är mer svampig.
Ja, men det är ju gott.
Ja, men det här kan jag tänka mig att det här går inte hem lika mycket hos andra.
Om du inte talar om vad du har gjort och så skär du upp det här snyggt och så har du en god kolasås till och lite glass.
Ja, men det är ju lite som att den är kokt fast den är torrare.
Mm. Det här kallas ju då på engelska för cryoblanching. Alltså kryoblanchering. Kylblanchering.
Ja.
Och det är ju som en blanchering, det vill säga du förändrar ju strukturen. Och cellerna och påverkar också enzymer och sånt där lite grann.
Mm.
Plommonet då, som är alldeles mjukt inuti.
Det kan jag tänka mig att ändå, om du, nu har du bara gjort det en gång, men om du gjorde det några gånger till skulle det bli mjukare.
Det har inte hänt så mycket. Nej, sötman har inte kommit fram där tycker jag.
Nej, det var ganska syrligt.
Vad säger du om den tillagningsmetoden då?
Ja, men spännande. Päronet var ju en hit. Jag ska genast ta lite till.
En annan grej om man kollar runt på det här som nämns väldigt ofta. Det är tofu. Jag vet inte om du har testat att man skär tofu i tärningar och så vänder man det i majsmjöl och så steker man för att det ska bli en fin yta.
Mm. Och det är ganska svårt tycker jag, att få en fin yta.
Ja, och det är lite för mjukt även när man köper en fast tofu.
Mm.
Men då kan man frysa in tofun. Antingen så tar man ut den och pressar ut lite grann vätska först. Eller så fryser man i förpackningen, det gjorde jag. Jag la in en förpackning i frysen bara.
Mm.
Och då såg man att den förändrade i färg. Nu har den gått tillbaka lite grann i färg. Det var, när den kom ut ur frysen så var den här mycket, mycket mörkare. Nu har den, ja, nu har den blivit lite ljusare igen. Jag har skurit upp där och tittar på strukturen och känner på dem.
Ja, den är torrare.
Ja, för när jag tog ut de här ur påsarna då, nu har de tinat, eller den tinat som har varit fryst, så tog jag ut dem och så kramade jag ur vätskan. Så kunde jag krama mycket mer vätska ur den som har varit i frysen.
Mm.
Om du tittar på strukturen så ser du att det har blivit små hål i den.
Mm.
Framförallt i ytterkanten, så om man hade gjort det här ett par gånger på samma sätt, in och ut ur frysen och tina emellan, så hade det nog blivit fler hål, svamp. Hål liksom.
Precis då, då blir det ju mer, det blir en annan konsistens.
Ja, och du kan ju krama ut mycket mer vätska ur den så att den blir fastare.
Mm.
Och om du vill smaksätta tofun och lägga den i marinad så har den ju blivit en svamp.
Just det.
Så den suger ju åt sig så du får in smaken in i tofun.
Ja, men den känns annorlunda när man klämmer på den.
Och även den här tekniken att frysa tofu är jättegammal. Så den går tillbaka till 1600-talet. Man kan ju undra vad det här handlar om egentligen. Vad händer i frysen?
Mm. Jag åkte till forskningsinstitutet RISE här i Göteborg och träffade Annika Altskär, mikroskopist, och Sven Isaksson som är forskare i processteknik. Vad är det som händer när man fryser in saker?
Det är att man fryser vattnet. Och när man fryser vattnet så bildas det iskristaller. Och beroende på hur snabbt man fryser så får man olika storlekar på iskristallerna. Fryser man väldigt snabbt så är iskristallerna väldigt små. Fryser man långsammare så blir de större. Iskristallerna kan också växa till med att de fryser och tinar lite, fryser och tinar lite, så att det går i cykler. Och det kan man ju likna med att man köper en frysprodukt i affären och kör hem, och på sommaren kan det vara väldigt varmt i bilen, och då tinar ju frysvarorna lite grann och sen så stoppar man in det i frysen igen. Och då blir det den här cykeln, tina lite och så frys det igen, och då växer iskristallerna till. Och beroende på hur mycket vatten det finns att tillgå i en produkt, desto mer och större kan iskristallerna bli, både fler och större. De här iskristallerna kan då spränga strukturen i ett livsmedel. Om man då får väldigt stora iskristaller så kan det gå hål på cellväggarna och det blir då en torrare produkt.
Varför blir iskristallerna större om infrysningen går långsamt?
Det finns ett temperaturintervall mellan 0 och minus 5 där inte allt vattnet är fruset, och då finns det mer ofruset vatten att tillgå som kan bygga på iskristallerna i det här temperaturintervallet.
Så då vill man komma förbi det spannet så fort som möjligt?
Så fort som möjligt. Så en snabb infrysning ger små iskristaller, skadar inte strukturen så mycket, och man passerar det här intervallet snabbt så att man kan ha en bättre konservering. För det är ju det som man gör i frysen, konservering av produkten och strukturen.
Vad är snabbt och vad är långsamt i de här sammanhangen?
Det är svårt att säga i tid, för att det beror ju på hur storleken på provet. Hemma, alltså inom en timme, så är det ju snabbt.
Mm.
Men om man till exempel har köttfärs så är det bra att lägga det i, göra det platt paket. Trycka ut den i plastpåsen, ha så lite luft som möjligt i plastpåsen och sen in i frysen. Och gärna inte då lägga flera paket ovanpå varandra, utan sprida ut dem i frysen så att det har mycket kyla runt omkring sig.
Jobbar livsmedelsindustrin då med att frysa produkter? Hur gör man?
Man gör ju på många olika sätt. De försöker ju göra det så fort som möjligt, som Annika berättade. Då kan det vara att man blåser på engelska säger man blast freezing, med kall luft. Man blåser liksom bort det här skyddande luftlagret som gör att det går långsamt. I det här fallet köldöverföring då.
Säg att vi har någon grönsak som ska frysas. Så då är det ett luftlager runt om som skyddar produkterna lite från att frysa fort. Och då blåser man bort det.
Ja, så kan man säga.
Mm.
Så egentligen är det ju samma sak som om man är ute och det blåser, så känns det ju kallare, för att det blåser bort det här skyddande lagret av varm luft som man själv utsöndrar.
Det känner vi till i Göteborg. Det är lite så här, det är -2 grader, känns som -12, brukar det stå. Det är lite, om det blåser.
Ja, det är samma sak kan man säga. Man kan jobba med tryck. Om man höjer trycket så får man ju en lägre fryspunkt. Och då kan man få en låg temperatur utan den här kristallbildningen som Annika berättade om tidigare. Sen kan man då till exempel släppa trycket snabbt. Och då om man gör det vid rätt temperatur så hinner det inte gå upp över 0 grader. Och så får man en jättesnabb kristallbildning som gör att det blir en fina och bra kristaller. Man kan ju torka livsmedlet innan man fryser. Då finns det ju mindre vatten som kan skapa de här iskristallerna. Men det måste ju vara en lämplig produkt förstås. Det är ju inte alla produkter som vinner på det. För hemmabehov så kan man ju tänka sig svamp till exempel, att man kör det i mikron lite. För det är mycket vatten som ska avgå ändå innan man lägger det i stekpannan då. Sen kan man även jobba med olika metoder för att påverka infrysningen, eller kristallbildningen snarare kanske. Mm. Och då handlar det ofta om att lägga på olika typer av energi. Det kan vara ultraljud eller elektrisk energi, mikrovågor, eller så att det blir i alla fall i slutändan mindre kristaller av isbildningen.
Men vill man alltid ha små kristaller i sin frysta produkt? Är det alltid det som är målet?
Små kristaller är jättebra för att behålla strukturen och produktens egenskaper, för då har inte den förstört någonting. Man kan också skapa strukturer genom att frysa och göra stora iskristaller, som till exempel i nya vegetabiliska proteiner. Man spränger sönder, man gör lite hål i strukturerna med iskristaller så att det blir tätare områden, glesare områden, och då får man ett annat tuggmotstånd än att det är helt homogent, alltså likadan struktur i allting.
Men lika viktigt som det är då att frysa snabbt, hur är det när man sen tinar?
Ja, det beror ju på vilka glasögon man har på sig då. Men om man ska behålla kvaliteten på livsmedlet så vill man gärna tina snabbt. Då kan man ju till exempel lägga det i vatten eller köra i mikrovågsugnen om man gör det försiktigt. Men sen om man mer vill spara energi så kan man ju lägga det i kylen. Så den energi som har gått åt för att frysa kommer ju kylen till godo. Fast då finns det ju risk att iskristallerna kommer att spränga sönder livsmedlet, att det tappar vatten och sådär.
När man tänker på det själv så känns det så här, ja, men det, om man tinar något lite långsamt så är det mer skonsamt. Är det det där spannet du snackar om igen, att det finns där? Att...
Precis, och då växer de här iskristallerna till. Det är egentligen enkelt, för att då växer de till och blir så pass stora så de påverkar strukturen. Mm. Och kan göra sönder strukturen, göra stora hål i strukturen, och det tappar vatten också då för att cellerna inte riktigt håller ihop och behåller vattnet. Jag har bild jag kan visa. Mm. Ser du där?
Ja. Mikroskopisten Annika Altskär visar mig två mikroskopiska bilder på tonfisk. Ett tvärsnitt av muskelfibrer med bindväv emellan. Det ser lite ut som ett vitt rutnät på en grön botten. På bilden med den färska tonfisken ser vi helt intakta gröna muskelfibrer. På bilden med den frysta tonfisken ser vi tydliga vita hål i muskelfibrerna som orsakats av iskristaller.
Och sen när den tinar så rinner ju allt det vattnet som iskristallerna har varit, alla de iskristallerna, det rinner ju bara ut. Mm. Och den blir mycket torrare, den här tonfisken.
Och så visar Annika en bild på ett fryst torskblock som verkligen är perforerat av hål.
Då fryser man ju in torsken i ganska stora bitar. Även om man gör detta då i industri där de har bättre frysmöjligheter än vad man har hemma, så ser man ju att den är väldigt skadad. Det är väldigt mycket vita hålrum.
Och det är ju ofta ganska mycket vatten som kommer loss ur torskblock, jag tänkt på.
Precis, det är det. Och det är det som skulle varit i.
Men vad är grejen just med torskblock då, som gör att det blir sådana frysskador?
För stora bitar, så det blir för långsam frysning.
Till skillnad från om man liksom köper de mindre filébitar.
Ja, de är bättre. Tunnare, lättare att frysa.
Men vad fascinerande, för man ser ju ändå att, som sagt, det blir ju verkligen påverkan. Det går inte att komma undan även om man gör det så bra som möjligt. Men det är väldigt stor skillnad.
Men nu är detta mikroskopibilder också. Det är väldigt liten skala. Ja. Men det påverkar. Det är det jag vill säga.
Annika Altskär, mikroskopist, och Sven Isaksson, forskare i processteknik på forskningsinstitutet RISE. Mm. Var det?
Två saker att komma ihåg. Ja. Snabb infrysning, snabb tining.
Ja, men precis. Och små bitar. Mm. Platt.
Den här tekniken då, att frysa in saker för att medvetet förstöra produkten, om man säger så, att det ska skapas iskristaller som slår sönder cellerna och släpper ut vätska. Det kan man ju då använda för att få de här resultaten, eller för att till exempel möra saker. Mm. Så bläckfisk, det kan man möra på det sättet till exempel. Det är ju ett väldigt tufft, nästan gummiartat kött. Så det behöver ju mörning, och ibland så står folk och bankar liksom med sån här mörningsklubba och slår sönder. Men det kan man då frysa in istället, och så får du den här effekten. Och då vill man ju ha stora iskristaller. Mm. Och så håller man på flera gånger ut och in om man vill ha det ännu mer mört.
Ja. Jag har ju snött in på en lite annan grej. Alltså, det går att frysa väldigt mycket. Alltså, man kan frysa ris, pasta, grönsaker, kött, olika grytor. Det går jättebra. Men så är det en sak som inte riktigt funkar, och det är potatis. Alltså kokt potatis till grytan som man lägger i sin matlåda och fryser in. Den blir inte så god, den blir lite mjölig, lite vattnig på samma gång. Och den kan ju bli söt också så här, om potatisen har legat kallt.
Mm. Alltså. Jag tänker, om man potatismos så liksom separerar det och blir vattnigt för sig. Liksom.
Men så tänker jag då att det går ju ändå att köpa så här enportionsrätter som industrin har gjort, som innehåller potatis. Potatismos, det kan man göra en sån frestelse. Det kan vara små klyftpotatisar eller annat som finns med i rätten. Så det borde ju ändå gå. Så då börjar jag kika lite på det här med potatis, läsa på. Och det man kan säga då är att potatis innehåller ju stärkelse. Och det som bygger stärkelse är ju små glukosmolekyler, alltså socker. Och när potatisen fryser så bildas iskristaller, som vi nu har hört. Och de kan då spränga sönder cellerna. Och då gör det att, liksom, att det rinner ut, och stärkelsen kan få kontakt med ett enzym som kallas amylas. Och det börjar bryta ner stärkelsen till de här glukosmolekylerna.
Till socker.
Som smakar sött, precis. Och det här sker ju inte i frysen då, alltså i frysstadiet. För då är ju alla kemiska processer ganska stilla. Utan när man tinar potatisen. Så man kan liksom hindra att potatisen blir söt om man följer de här små knepen. Då har jag läst människor som tipsar på olika forum om att, ja, men när jag var med i militären och vi var ute och marscherade så där, och hade vi med oss mat, och då kunde ibland potatisen frysa på vintern, det var kallt. Men så kokade vi den och den blev jättefin, den blev inte söt. Och då är det så att där, när man går direkt från fryst stadie till att koka det hårt, då dödar man det här enzymet av värmen då.
Direkt från frysen ner i kokande vatten.
Det hinner liksom inte börja spjälka sönder stärkelsen. Så då har man det. Man kan ju också då förkoka lite färsk potatis. Och sen styckfryser dem. Och sen ta fram dem i frysen och koka dem igen. Och då blir det helt okej. Och då har man ju dödat enzymet från början genom att förkoka potatisen. Så sen när den fryser, även om det går sönder lite celler, så kommer liksom inte det här enzymet att verka. Så att det går, verkar gå att frysa potatis. Så jag har ju givetvis testat detta då. Jag har fryst och kokat potatis. Mm. Tänker vi kan börja med den här. Här har vi små fina potatisar som är förkokade i 5 minuter. Med lite salt tror jag faktiskt att jag hade. Snabbt nedkylda med isvatten. Sen frysta över natten. Och nu har jag kokat dem försiktigt.
En andra gång liksom. Mm. Ja. Perfekt.
Det var ju god.
Jättebra.
Lite torrare möjligtvis.
Mm, men det skadar inte.
Det känns ju rimligt också att kanske någon liten cell har gått sönder. Men förvånansvärt god.
Det är ju inte så att man känner att vad har hänt med den här potatisen.
Skulle kunna vara att den är lite sötare. Sen har vi då, den här potatisen får vi dela. Jag har bara en. Den har jag fryst rå. Och sen har jag kokat den. Och där är det ju viktigt att den ner i
kokande
väldigt
vatten.
Kokande vatten. Ja, precis. Det andra var inte så noga, för det var enzymet redan
då dödat. Ska man ha mycket vatten och lite mindre
varmt.
Potatis.
Liksom. Ja, precis. Mm. Och så får vi se. Den här bör kunna vara lite sötare.
Den är saftigare.
Mm. Den smakar lite annorlunda. Mm. Och den smakar mer stärkelse, eller? Jag vet inte. Men den är inte helt, den är inte äcklig.
Den är lite krämigare i konsistensen, tycker jag.
Mm. Om vi då tar industrin igen och deras potatisrätter, så fick jag tag på en produktutvecklare på Dafgårds, Patrik Helgesson. Och de gör ju en hel del enportionsrätter som innehåller bara potatismos, tärnad potatis, klyftpotatis. Och förut så hade de även kokt potatis som en del i sina rätter. Och då var potatisen förkokad i olja eller i vatten. De hade två olika.
Och vi gjorde inte det här själva, utan vi köpte in det. Och vi letade med ljus och lykta för att hitta någonting som var bra. Och om du tittar på enportionsrätter idag så har vi gått ifrån det. För att det är svårt att hitta en potatis som fungerar bra. Våra potatisar som vi har idag, klyftpotatis till exempel, eller tärna potatis, de är förfriterade. Så de kommer ju till oss med en färg och de är nästan färdiga. Så de har en liten kärna. För att de är ju tanken egentligen oftast att man ska ha på restaurangen och kanske fortsätta steka på lite grann. Eller som att man lägger dem i fritös som en klyftpotatis. Det är bara att vi får dem, så får vi mikra dem färdiga. Men vi har sett att det blir ett bättre resultat att ha dem lite förfriterade. Istället om man tänker på en vanlig kokpotatis då. Däremot så kan man ju koka nypotatis. Och så kokar du den potatisen inte riktigt färdig. Utan säg att du kokar den 8 minuter eller någonting så. Så att den har lite kvar. Då kan man ju frysa in den för att sen ta upp den och koka den en stund till. Så skulle man ju kunna ta hand om sin potatis i landet på det sättet. Det kan bli rätt så bra.
Även Patrik Helgesson då på Dafgård känner till att man kan förkoka nypotatis och sen frysa och koka den lite till. Det han sa som är deras framgång är att de har riktigt bra frysmetoder och sen så kan de välja potatis som de vill ha som passar absolut bäst. Alltså olika potatis efter säsong som har en viss stärkelseinnehåll och sådär.
Stärkelse och vatteninnehåll.
Ja, liksom. Precis. Och det påverkar ju hur potatisen blir när man fryser den. Och sen är det ju det här med fett som är väldigt bra även när man fryser in potatismos. Att lite fett gör att det blir en bättre konsistens på potatisen. Och de friterade ju lite innan. Sen hade han också några tips som var att frysa in mindre bitar så att du då fryser snabbt. Och fryser in potatismos så gör lite mindre kluttar. Inte en stor klump liksom. För då sprängs det sönder mindre. Och det är också bra när man gör sin lilla låda man ska mikra så portionera ut det. Så gör ett jämnt lager av maten. Och tänk liksom på att det ska vara jämnstora bitar. Så att, för annars kan det bli så att du får kanske överkoka din potatis. För att den här grytan aldrig blir uppvärmd. Och då blir det också äckligt. Och det sprängs och det kommer ut vatten. Alltså sådär. Så det är inte bara själva frysningen utan hur man liksom behandlar det sen. Mm. Som också är viktigt. Det är krångligt med potatis.
Ja, det är ingen lätt nöt att knäcka.
Den som gör det skulle kunna få ett pris.
Ja, men det finns några sådana här saker. Kokpotatis är väl en sån.
Ibland vill man inte ha till en förändring. Sen kan man vilja ha till en förändring. Och då finns det något som heter chunios. Som Sydamerika, Peru. Och där har man haft som tradition att ta upp potatisen, breda ut den. Och sen blir det ju kalla nätter när potatisen fryser.
Upp i bergstrakterna.
Ja. Ja, högt upp. Potatisen fryser på nätterna. Den tinar på dagarna. Det avdunstar lite vatten med solen. Och så håller man på så i flera dygn. Och då får man till slut en frystorkad produkt naturligt som kallas chunios. Och den är inte alls, man kan inte ersätta den med vanlig potatis för det är något helt annat. Och den kan man ha i grytor och soppor och man gör olika traditionella rätter med den. Men där har man ju verkligen, där vill man ju ha till en förändring med hjälp av frysning.
Kungsparken i Malmö har i dagarna varit helt ockuperad av utställningen Djupfryst, morgondagens mål idag. Det djupfrysta har på några år helt erövrat den svenska marknaden och idag leder vi statistiken i Europa. Det är bara USA som konsumerar mer. Och det djupfrysta ökar för var dag. Se bara vilka sortiment. Vattnar det sig inte i munnen eller säg. Fågel och fjäderfä fryses ner och bevarar sin friska vilda smak. Det gäller hela raden läckra fåglar. Och nu kan ni få hjortstek, rådjur, vildsvin, björn, vad ni vill, var som helst och när som helst på året. Ryska krabbor, dagsfärska. Och vanliga, hederliga, svenska kräftor. Fastän jag tror vi sparar dem till i augusti. Små förtjusande grönländskor representerade sitt djupfrysta fädernesland och demonstrerade det senaste så kallade grilletter som lär vara något alldeles extra. Fruktjuicer inrangeras i skalan av djupfrysta och pass på, nu kommer det allra senaste. Djupfrysta tårtor och bakelser.
Det här var en journalfilm från 1955 som nyheter liksom, fast de visades på bion innan filmen började. 1955, då hade vi haft djupfryst i Sverige i 10 år. För vi fick det precis efter kriget, importerade vi från USA. Sen tog det ju ett tag innan det slog igenom jättestort, för man var ju tvungen att ha en frys hemma också för att kunna hantera det här. Men det fanns alltså, och det här utbudet, fåglar, olika sorters hjortar och rådjur och björn och ryska krabbor.
Ja, det är väldigt spännande där i frysdisken. Mer spännande än vad det är nu.
Ja, verkligen. Till och med tårtor fanns redan då. Och så grilletter som han nämnde här.
Vad är det?
Ja, det är som fiskpinnar ungefär.
Ja.
Så det var, de dök upp redan där.
Ja.
Alltså när det dök upp i Sverige då, så på 40-talet så hade butiker, en del butiker hade de frysdiskar, och då låg det i grönsaker, för det var grönsaker man började frysa in i Sverige. Och när det var sommar så var de diskarna tomma, för då fanns det nämligen färska grönsaker.
Ah.
Då ville folk ha det istället.
Smart.
Och sen på slutet av 40-talet och början på 50-talet så var det fisk man började frysa in. Och det revolutionerade liksom folks förhållande till fisk, och man frös in, och det blev väldigt snabbt så blev fisk stort. Tidigare hade det varit spenat och ärtor som var stora produkter. Men sen var det fisk som blev den stora produkten.
Nu kunde man äta havsfisk överallt till exempel.
Precis.
Mm.
Det var då på 50-talet som det slog igenom, och då började frysboxarna dyka upp i hemmen då. Sen kom då fler, på 50-talet då var det kyckling, potatisprodukter kom, en del kötträtter. Man frös in liksom köttdetaljer, styckade köttdetaljer kunde man köpa. Också färdiglagad mat kom på 50-talet, och pommes frites ifrån USA. Och 1964 så infördes frysen som standard i nybyggda bostäder.
Har du testat fryst tomat?
Nej.
För det är ju en grej på sociala medier har varit ett tag. Att man tar en burrata, alltså så här mozzarella liknande ost som är väldigt krämig. Och så river man över fryst tomat.
Här har vi en fryst tomat.
Ja, jajamän, såklart. Sådär.
Det är som en lite rosa snö.
Ja. Ser ju lite fint ut.
Så är det lite balsamvinäger på också.
Mm. Jag vet inte om det smakar så mycket.
Man får nu riva ännu mer, tror jag.
Mm.
Inte helt lätt att riva.
Nej.
Ens på ett sesterjärn.
Sen kanske det är viktigt att ha en väldigt, väldigt god och mogen tomat, kan man ju tänka sig. För den här var nog
lite svårt så här års.
Ja.
Mm. Men det där är ju intressant, för man kan ju frukt till exempel.
Mm.
Jordgubbar, djupfrysta jordgubbar, och bara riva på ett sånt zestjärn.
Mm, precis, vattenmelon.
Mm.
Har också, det var en liten frukt här. Vet du vad det är för något, en liten gul?
Nej.
Rosenkvitten.
Ja.
Det kan man också använda lite som att man, som citron typ. Det har ju en liten blommig ton, det luktar väldigt gott.
Mm.
Och så är det väldigt surt.
Jättegott.
Mm. Det har jag också sett som ett tips, att det kan man ha i sin frys. Och så har fram istället för citron. Mm. Och det är kul.
Mm.
Jag har en liten grej till.
Mm. Vad är detta? Bär? Nej. Godis!
Fryst godis. Det här är också en grej på sociala medier har varit i flera år. Folk lägger upp bilder på, nu har jag testat att frysa godis. Och det är en sensation, och det är så gott och det är så spännande. Så jag har fryst in, ofta är det lite så här gelégodisar, skumgodisar och sånt. Så ser man lite hur konsistensen förändras. Du kan ju ta en, vad vill du ha för något? Här har vi lite sådana nappar och skumbananer. Och jag har också fryst in en sån här chokladkola.
Jag tar en napp här då.
Jag tar en skumbanan.
Det är hur hårt som helst.
Bananen var jätteseg. Ja, stenhårt och segt.
Men vad är grejen med det här?
Bara att det är en sensation i munnen. Att det är härligt, folk tycker det är underbart. Och fryser in sitt lördagsgodis innan de skattar det.
Men förändrades mycket, det är att det är kallt i början.
Och hårt.
Mm.
Men sen, i alla fall, så när jag läste om det här så har jag förstått att frystorkat godis är en grej. I USA har det varit trendigt i ett par år. Det finns företag som specialiserar sig på att frystorka godis.
Men vad händer då? Då skrumpnar de ihop lite grann? Eller?
Ja, alltså när man frystorkar så fryser man ju, och så går ju liksom...
Vätskan
går ju över i gas direkt, så att man torkar ut godiset genom att frysa det. Och då blir det liksom hårt. Men sen när man väl tillför sin saliv så tror jag det blir lite så här segt igen och så. Och då finns det liksom, ja, men företag som specialiserar sig på detta. Då finns det liksom trendspanare som tror att det här är framtidens godis. Att liksom, även de stora godisföretagen kommer börja ha sitt vanliga godis i. Och sen varianten av frystorkat. Liksom.
Så och är skillnaden så stor då? Eller?
Det är något annat liksom.
Mm.
Den här skumbananen är ju nu, har ju en annan konsistens nu, ska jag säga. Liksom mycket mer stum.
Det är som en extremt gammal skumbanan. Underbart. Ja, den har en annan konsistens, men jag vet inte.
Mm. Så där kan ni testa då på lördag.
Mm. Bara på lördag. Det här programmet spelades in i lördags. Det här programmet gjordes av Nina Frognerborn och mig, Thomas Tengby. Och Meny produceras av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.